Så härligt med dop. Fyra stycken redan detta året som har fått döpas. Två på en måndag och två i gudstjänsten idag. Glädje i himlen och glädje bland oss. Och jag ska försöka säga något omkring detta. Det är den tredje söndagen efter trefaldighet idag och temat är Jesus skapar tro. Jag funderade på, behöver jag säga något? Anna, du berättade hur Jesus skapade tro i ditt liv. Bontu, Sofia berättade hur Jesus skapade tro i ditt liv. Men jag ska väl ändå ta med några mer bibelord omkring detta. Det finns ju i ett kyrkoåret så finns det ju alltid texter som man kan läsa. Det finns evangelietexter och texten idag är från Johannes evangeliets fjärde kapitel. Jag väljer att inte läsa den utan läser en parallelltext till denna ifrån Matteus evangeliets åttonde kapitel. Och där ska vi läsa några bibelversar med varandra. Har du möjlighet att stå upp så res dig gärna med respekt för Guds ord, det heliga evangeliet. Nu ska vi trycka fram den också. Oh ja. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han. Och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förvånad, förundrad och sa det till dem som följde honom: jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: gå, så som du har trott. Ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Tack Jesus för ditt eget ord. Tack att vi får läsa det med varandra. Tack att vi får tro det som det står skrivet. Och tack att vi också får uppleva att det fungerar i den tid vi lever i. Jesus, jag ber att du ska välsigna ditt ord. Det är redan välsignat utav dig. Det är levande och verksamt, det vet vi. Men låt det få leva, låt det få verka i våra liv denna förmiddag. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Omkring denna texten ska vi en liten stund försöka säga något om hur Jesus skapar tro hos människor. Och vi använder oss av evangelietexten och den stod ju så här: inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och man kan ju då förundra sig över hur fick den här officeren. Förmodligen var det ju inte en jude, han var inte en israelit, utan han var en romersk tjänare förmodligen. Och han kom till Jesus. Men hur hade han fått en så stark tro? Vad hade det gjort? Vad hade det varit hos honom som skapade denna starka tro? Texten börjar så här: när Jesus var på väg in i Kapernaum. Man tror att Kapernaum var Jesu hemby. Det var där han bodde. Vi vet att texten talar om att Jesus föds i Nasaret. Och att han växer upp där. Eller han föds i Betlehem men han växer upp i Nasaret. Men sedan står det i Matteus evangeliet att han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum. Och Kapernaum marknadsförs än idag som den stad där Jesus bodde. Och då kan man ju fundera lite grann, vad var den här Kapernaum för något? Ja, var bodde han någonstans? Bodde han möjligtvis hemma hos Simon Petrus, aposteln Petrus? Vi vet inte, men vi vet att Petrus bodde i Kapernaum och Jesus bosatte sig någonstans. Kanske att det var hemma hos Petrus han bodde. För texten berättar också i evangelierna att en dag när Jesus och hans lärjungar hade varit i synagogan så gick de hem till just Simon Petrus. Och där fann de att Simon Petrus svärmor låg sjuk i hög feber. Och det står att Jesus gick fram till henne, tog hennes hand och botade henne från febern. Och hon gick upp och betjänade dem med alla. Vi vet också att Kapernaum på den tiden var en liten by med cirka 1500 personer. Förmodligen en sån där plats där alla känner alla. Där alla vet om saker och ting om varandra. Och där tror vi då att den här romerske officeren bodde. Och då står det att han sökte upp Jesus. Men det kanske inte var första gången han sökte upp Jesus. För där i Kapernaum berättar också evangelierna att vid det tillfälle, det var ju ofta så när Jesus predikade, men vid ett tillfälle så var det oerhört mycket folk som hade samlats i huset där han predikade. Och det var i Kapernaum. Kanske det var hemma hos Simon Petrus, vi vet inte. Men Jesus predikade och hela huset var fullt med människor. Och utanför huset så var det jättemycket människor. Och helt plötsligt så kom det fyra personer som bar på en lam man. Och de kom ju inte fram till Jesus eftersom det var så mycket folk. Utan de gjorde ett hål i taket och så firade de ner mannen framför Jesus och så botade Jesus den här mannen. Vid ett annat tillfälle så berättas det om i evangelierna att Jesus var ute på många olika vandringar. Han var på olika platser och överallt så var det många, många människor som sökte sig till honom och ville veta vem han var. Exempelvis så berättas det om att när de helt plötsligt inte hittade Jesus så bestämde de sig för att vi åker till Kapernaum för där bor ju Jesus. Och så kom det jättemånga människor till honom och lyssnade på honom. Och vi skulle kunna ana att den här romerske officeren, han var med vid några av dessa tillfällen. När Jesus gjorde under i Kapernaum, när Jesus botade människor, när så många människor var samlade, troligtvis var också den romerske officeren med där ibland detta. Och då kan vi säga så här att officeren hade med egna ögon sett vad Jesus kunde göra. Och det skapade tro hos honom. Det vi också märker i texten det är att det står att officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Officeren visste ju det, att en jude skulle inte gå in till en romersk medborgare, utan då blev de orena. Och därför sa officeren till Jesus: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men så fortsätter han och säger: men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Officeren hade nog också fattat det, att det var genom Jesu ord som något hände. Vi kan ju läsa om det gång på gång i evangelierna, hur Jesus talar till de sjuka, hur Jesus talar till de orena andarna och de far ut ur människor, hur Jesus talar till vinden som stormar och blåser så att båten som lärjungarna är i håller på att gå under. Jesus ställer sig upp och talar till vinden. Genom Jesu ord så hände något. Det hade förmodligen officeren märkt. Och det skapade tro i hans liv. Det vi också kan se i texten det är att det står att officeren säger: jag är själv en man som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han. Och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. Jag är själv en som står under befäl. I en annan översättning står det: jag är också en man som stod under befäl. Romerske officeren, han visste vad det innebar att stå under någons befäl. Att ha auktoritet från någon annan. Själv hade han auktoritet, men han hade också auktoritet för att någon annan gav honom den auktoriteten. Han stod under någon annans befäl. Och kanske han hade märkt att det gjorde Jesus också. Jesus, han gick omkring här som en människa. Han blev som en av oss. Han gjorde under och tecken. Han predikade som ingen annan kunde predika. Och så gjorde han så mycket märkliga, underbara saker. Men kanske att officeren hade märkt att han hade samarbete med någon. Det var inte bara Jesus själv som gjorde det här. Utan han stod under befäl från någon annan. Och det gav honom auktoritet. Och Jesus själv visste ju det här. Han säger på flera ställen, vi kan bara läsa ett par stycken. Han säger så här: jag säger det sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Och Jesus, han säger också att jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Jesus, han visste att han samarbetade här nere på jorden med sin far i himmelen. Och det gav honom också en auktoritet. Han var Guds egen son. Han var Gud själv. Men också stod han i samarbete med någon annan. Och det gav honom auktoritet. Och kanske att det här också hade skapat tro hos denna officeren. Hur bemötte då Jesus den här romerske officeren? Det var ju då inte en jude, inte en israelit, utan det var en romersk medborgare som kom och sökte upp honom. Hur bemötte Jesus honom? Jo, det står ju här, direkt när mannen har berättat om sitt ärende, så säger Jesus: jag kommer och botar honom. Han hade liksom ingen tvekan att gå in i ett romersk hem för att bota en människa. Utan det kunde han mycket väl göra. Han visste om sina möjligheter. Han visste om sin auktoritet på det viset. Och han säger: jag kommer att bota honom. Men då protesterar ju officeren och säger det här som vi har gått igenom. Men så står det ändå så här på slutet sedan. Att till officeren sa Jesus: gå. Så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Jesus hade skapat tro hos den här mannen. Genom olika delar så han har skapat tro. Och så som du har trott så kommer det att ske. Och i samma stund så blev hans tjänare frisk. Den romerska officeren hade ju egentligen ingenting att komma med. Det står inte att han hade några gåvor som han lämnade till Jesus. Det står inte att han hade några andra saker som på något vis skulle på något vis göra Jesus lite mer vänlig att komma till. Han kom bara med sin nöd. Han kom bara med sitt behov. Och på samma sätt får du och jag komma till Jesus idag. Det är bra att vi ger våra pengar. Det är bra att vi offrar vår tionde. Det är bra att vi ger till församlingens verksamhet. Men det är inte för att bli inställsamma hos Jesus. Utan till Jesus kan vi komma i all vår enkelhet. Med den nöd vi har. Med det behovet vi har. Kan vi komma till honom. Precis som den romerska officeren gjorde vid det här tillfället. Och Jesus bemötte honom positivt. Jesus skapar alltså tro. Och det märker vi att det gör han ju också år 2026. Han skapar tro i människors liv. Vi sägs ju det att Jesus är den stora influensen. Att det är han på något vis som är på tapeten. Det är han som är aktuell. Och många, många människor sitter ju hemma i sina hem. Och följer ett program på datorn, på internet. Och så kommer man till tro. Jesus skapar tro. Och när man har fått en tro så söker man upp en kyrka för att komma dit och veta lite mer. Vad ska jag nu göra med min tro? I fredags så var det 52 ungdomar på UG. Och många av dem har ju kommit dit. För att Jesus har skapat en tro i deras liv. De har hört något. De har sett något. De har märkt något. Och så har de fått en tro. Och så söker de sig till kyrkan. Vi har en alfakurs som vi är glada för att ha. Och vi märker. Jag behöver ju inte berätta. Anna har ju redan berättat. Vi märker att Jesus skapar tro. När man sitter där. När man hör de olika bibelorden. När man för samtalen. När man är med i gemenskapen. Så skapar Jesus tro hos människor. Och så blir man döpt. Och så bestämmer man sig för att nu vill jag följa Jesus. Underbart att det fungerade inte bara på den tiden när Jesus gick omkring här nere. Utan det fungerar idag. År 2026 i Kristianstad. I Åhus, i bygderna runt omkring, så fungerar det också idag. Jesus skapar tro hos människor som förändrar och förvandlar livet hos människor. I onsdags så var jag och lyssnade på Stefan Johansson. Han hade en föreläsning i den ekumeniska böneveckan i ELF-kapellet. Första gången jag var i ELF-kapellet före detta pingstkyrkan. Första gången jag var där. Och så lyssnade jag till Stefan Johansson. Och jag fick väl inte ut så jättemycket av det han sa. Men han hade ett tema som var plötsligt hände det. Och så berättade han om olika människor som just hade kommit till tro. Hur det plötsligt hade drabbat om något. Och han lyfte fram några olika bibelpersoner. Kommer ni ihåg dem en gång, vilka det var? Nej. Det var samariska kvinnan berättade han om. Om Sakaios berättade han om. Och det var ju människor på Bibelns tid som verkligen upplevde en livsförvandling. De kom till tro. Plötsligt hände något och så kom de till tro. Men så sa Stefan något som landade ändå hos mig. Han sa så här, det spelar ingen roll hur man började tro. Och för mig som är uppväxt i kyrkan, som är så avundsjuk får man säga det. På de här människorna som vittnar på böneveckan. Rosita och Karl och Albin. Och de berättar om den förändring Lukas som vi har här. Berättar om den förändring som har hänt i deras liv. Och så känner jag det. Jag har inte upplevt riktigt den förändringen. Utan det har varit en annan situation som har skapat tro hos mig. Men så säger Stefan att det handlar inte om hur du började tro. Utan det handlar mer om vad gör du med din tro. Hur fortsätter du att tro? Hur får du tron i ditt liv att växa, att utvecklas? Och där kände jag att jag blev tilltalad av det. Jag började på mitt vis, någon annan börjar på ett annat vis. Men vad gör vi utav vår tro som Jesus har skapat i våra liv? Hur tar vi hand om den? Hur får vi den att utvecklas? Hur får vi den att växa till? Jesus skapar tro. Hemma så har jag börjat med lite olika procedurer, vad som man kallar det. Jag har känt att jag behöver göra något för att jag ska få min tro till att växa ännu mer. Tycker jag hamnar i situationer där man ibland funderar på, är det rätt det jag tror på? Men jag vill ju fortsätta att tro. Och Jesus skapar tro. Han vill fortsätta skapa tro. Inte bara att han började en gång. Utan han vill fortsätta skapa tro. Han vill göra det idag. I ditt liv. I mitt liv. Och jag har använt mig av Davids text från psalm 51. Där han bland annat säger så här. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Precis som själva omvändelsen inte är en engångsföreteelse. Utan vi behöver omvända oss regelbundet. Vi behöver gång på gång visa att vi omvänder oss från det som vi håller på med på olika sätt. Då kan vi också få bedja när Jesus vill skapa tro. Fortsätta skapa tro i oss. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. och ge mig en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Den bönen kan du få bedja och du märker att det skapar tro. Tron växer till i ditt liv. Stor tro önskar vi oss. Och det önskade sig lärjungarna också. De sa till Jesus, Herre, ge oss en större tro. Vi behöver tro mer, vi behöver ha en stor tro. Men Jesus han sa ju, och vi sjöng ju det i första sången idag, om senapskornet. Jesus han sa ju så här, att om ni har tro som bara som ett senapskorn, så kan ni säga till det här berget, flytta dig dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Det verkar som att Jesus inte är så intresserad av att vi ska ha sån här stor tro. Att vi ska bli stora och växa på det viset och märkvärdiga. Utan om vi har tro som en senapskorn så kan det förändra mycket. Jag tror mer att Jesus önskar det där som vi läste om den romerske officeren. Han önskar att vi ska ha en stark tro. En tro som skapar tillit, som vi har pratat om några gånger. Det där ordet som stavas likadant, om du läser framifrån eller bakifrån. Ordet tillit. Något som ett gammalt ord i svenska. De skapar förtröstan. En stark tro som skapar tillit i våra liv. Jag lyssnade för ett tag sedan till en pastorskollega som predikade. Och han använde en bild som jag tyckte var så talande. Och här i veckan så blev jag påmind om det igen från samma pastorskollega. Och han sa så här att den starka tron, tilliten, förtröstan, det är som ett starkt golv. Och har man ett starkt golv så vet man att det här kan jag stå på. Det här är stabilt. Det håller att stå på. Men det starka golvet håller ju också om vi känner att vi vill dansa runt. Så känner man ju att det starka golvet håller mig för det också. Eller om man vill göra fröjdesprång. Halleluja, och det jublar. Inom mig jag är så säll. Ja, det blir inte högre än så i den åldern. Men det starka golvet håller ju. Och på det starka golvet så kan jag också böja mina knän. Och på det starka golvet kan jag också få gråta ut. Jag känner att jag orkar inte det här mer. Du måste hjälpa mig, Jesus. Och så kan jag böja mig på golvet. Och känna att det bär mig. Det hjälper mig att skapa en tro på Jesus. På det starka golvet så kan man ju möblera. Och göra lite hemtrevligt. Och trivsamt. Nej, inte där. Det blir inte bra. Det starka golvet kan hjälpa mig. Och jag skulle önska att min tro fick vara den tron som skapar styrka i mitt liv. Jag känner att jag kan stå på det här. Jag kan lita på det här. Jag kan dansa runt när jag känner glädje. Jag kan hoppa fröjdesprång. Jag kan böja mina knän när jag känner att jag behöver ödmjuka mig. Jag kan gråta ut. Jag kan möblera och göra lite trevligt och trivsamt. En sån tro vill jag ha. Jag vill hellre ha den tron, ett starkt golv, än att ha en stor tro som kan vara taket över mig. En tro som jag liksom aldrig riktigt når. Jag når inte dit. Jag känner mig alltid lite underläge. Tycker jag skulle behöva mer. Jag skulle behöva mer tro för att nå fram. Det är inte den tron jag vill ha. Även om jag ställer mig på en stol. Så når jag inte upp. Jag når inte dit. Den stora tron. För mig så vill jag inte ha den. Jag vill ha den starka tron. Mannen hade en stark tro. Och den han har fått för att han har sett vad Jesus kunde göra. Han trodde att hans ord gällde. Och han visste och förstod att Jesus samarbetar med skaparen själv. När han vill skapa tro så samarbetar han med skaparen själv. Och så skapade tro i ditt och mitt liv. Gud hjälpe mig. Gud hjälpe dig. Att den tron får växa till. Men inte att den blir större. Utan att den blir starkare. Jesus, jag tackar dig. För denna gudstjänst som är så glädjegudstjänst för oss. När vi får följa människor och se människor som följer dig i dopet. Herre, jag tackar dig för att du välsignar Anna och Bonte i fortsättningen. Men du vill också välsigna oss var och en som finns i denna lokal. Herre, vi har olika erfarenhet hur vi kom till tro. Men nu vill vi att den tron vi har ska få växa. Vi vill att den tron ska bli starkare. Vi vill överlämna ännu mer av oss själva åt dig. Och vi vill känna att den tron, den starka tron, blir som ett golv som bär oss vidare genom livet. I svårigheterna, också i glädjestunderna, också i högtidstunderna, också när nöden kommer på, så finns det en tro som vi kan stå på, som vi kan lita på, som vi kan känna förtröstan till. Och Jesus, jag ber, låt den tron få växa i mitt liv. Jag skulle gärna vilja vara den som du säger, inte någonstans i Skåne har jag upplevt en så stark tro. Men när du vet om min begränsning, du vet om min brist. Men vi önskar att vi ska växa starkare i tron på dig. Och tack för att vi får göra det när vi läser ditt ord. När vi tror på ditt ord. Och när vi följer dig. Och när vi ser vad du kan göra. Och vet att du samarbetar med Fadern själv och den helige Ande. Fortsätt att verka i våra liv. Jag ber i Jesu namn. Amen.